Almedalsveckan börjar ta slut.
På listan över skäl till att det går dåligt för Moderaterna har nu det här med att hans barn har flyttat hemifrån också dykt upp.
Och sen frågar vi oss inte vad är det som gör att det går dåligt för Moderaterna, utan den sjukare frågan. Har Socialdemokraterna något skäl till att det går bra för dem?
Det här, det är politiken. Med Maggie Strömberg, Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Får jag börja på det mildaste sättet denna podd? Kära Maggie, älskade Torbjörn. Nej, det blir lite väl mild,
ja, känner
jag. Ja, vi måste ändå ha en viss sorts energi. För det här är ändå den farliga tredje.
Spelar vi in podden nu? Ja.
Vi är igång, Maggie.
Ja, förlåt. Jag blev ombedd att fixa bildtexter till ett jobb. Så jag var ofokuserad. Jag ber om ursäkt.
Det här är ju en Almedalskänsla. Man gör allt och inget. Man försöker fokusera. Man försöker vara där. Finns det en tanke? Finns det inte? Det är i det här kaleidoskopet vi lever. Vi vrider om det. Är det bara små glasbitar och speglingar som verkar göra ett mönster? Eller betyder det någonting? Det är bara jävligt underhållande.
Vi fick ett mejl igår. Jag vet inte om det bara var jag som fick det eller om vi fick det allihopa, men
det var,
nej, det var faktiskt bara jag, men som var så här: hej, vet inte vad intentionen var med det avsnitt jag nyss lyssnade på, om det var en intervjuer av hur det går till på Almedalen. Tycker ni ska akta er för att göra podden pladdrig och introvert. Jag lyssnar för att höra era politiska analyser. Det är en jättesnäll lyssnare som också säger. Mm. Jag tycker era analyser är intressanta, men jag tycker inte det är så kul liksom vem ni träffar på fester i Almedalen. Mm. Och då vill jag bara ha sagt att det här kommer vara en podd om vilka vi har träffat i natt i Almedalen. Men vi ska försöka få in också politisk analys. Men jag vill bara förvarna.
Jag får säga så. Ja,
nej, men,
precis. Och det här är ju det är lite farliga med att vara in i det kläggigaste Almedalen. För att man får, det feedbacken jag får blir ju så här att säga bara, fan vad intressant Filippa Reinfeldt-grejen var. Det här och det här.
Liksom. Alltså att hon var orolig för sin 33-åriga son. Förmåga att hitta nödutgången.
Och det är liksom så här, och jag tycker också det är en intressant aspekt av liksom mänskligheten så hos politiker, vad de har för kärnor, vad det liksom, ja, men föräldraskapet, jag kommer liksom aldrig släppa det. Och det, jag tycker det är intressant att vi också kan få ge den bilden. Men sure, låt oss prata till exempel att nu ska Moderaterna presentera sin stora valvinnare, utspelet ett föräldraavdrag.
Ett som ett jobbskatteavdrag, men bara för föräldrar.
Ja.
För barnfamiljer.
Förlåt, men det är för komiskt det här. Med avdrag och bidrag.
Jo, fast det är ju skillnaden här är ju ändå, om man jämför med då Ebba Busch som vill höja barnbidraget.
Ja, hon vill tokhöja barnbidraget.
Hon vill tokhöja barnbidraget, och då sa ju liksom Moderater så här, fast om man höjer barnbidraget brukar man ju också höja studiebidraget, och då blir det väldigt mycket dyrare än vad KD har räknat på. De tycker ju det är en dyr reform. Skillnaden med Moderaternas reform, den riktar sig också mot barnfamiljer, men är ju då för de som jobbar. Det är ju en arbetslinjereform som också går väl ihop med den här ansträngning ska löna sig, mm-hmm, som det stod på de moderata fotbollshalsdukarna igår som alla gick runt med. Alltså moderater är ju, vi har ju pratat oerhört mycket om moderaterna i den här podden den veckan, men alltså de är så jävla sura på varandra. Alltså det är liksom något otroligt. Vi var lite på Moderaterna. De visade fotbollen hos Moderaterna i Moderaternas trädgård igår. Och då kommer liksom fram folk och gnäller på merchen och bara, varför står det inte bara blågul seger på dem? Varför står det ansträngning ska löna sig? Och liksom, jag känner att de har gått in i ett läge där de har svårt att skilja stort från smått.
Det finns en viss frustration.
Det är uppdämt. vi hade ju också mingel här igår, och då, som krockade med att Moderaterna hade ett mingel.
Och, så,
och jag vill också be om ursäkt till alla lyssnare som ville komma och inte kunde komma. Och det var hårt tryck och det var jobbigt för alla inblandade. Eller liksom, jag är ledsen. Vi, ska försöka, vi kan väl försöka göra något öppet livepodd snart som alla kan komma på. Men jag skulle bara säga att det kom ju Moderater på vårt mingel som hade varit hos Moderaterna. Och då fick jag höra från en att Ulf kom dit, han var där väldigt kort och han talade inte. Och att man hade varit jätteupprörd. Folk hade varit så upprörda över att Ulf inte talade.
Och alltså jag att han inte hade gått upp och haft ett peppsnack på tre minuter.
Ja, och jag som har varit på det där minglet flera år var så här, men Ulf brukar ju aldrig tala på det där minglet. Han går ju runt och skakar lite händer, ler lite, tar lite selfies. Och sen, så har det ju alltid varit. Och de bara, ja men ändå, han bor... Och visst, man skulle kunna tänka sig att Ulf Kristersson i det här läget kanske skulle ha inte gått på alla. Han, jag hörde hans schema igår. Han skulle förbi många olika mingel och på någon så här kvinnor i tech eller liksom, ja, jag minns inte sådana. Mm. Sådana som inte vi, den delen av Almedalen som inte vi ser så mycket av. Och då han kanske skulle prioriterat ner det och varit lite längre hos sitt parti. Och
jag tyckte att man fick en bild av statsministerns vilja till ärlighet igår också. Alltså han fick ju frågan om han skulle se fotbollsmatchen, den som då var i natt. Och svarade att det skulle han inte. Och det var kanske så att det skulle han inte och att han kunde inte det. För han har ju en tuff dag idag.
Han talar ju vid lunch.
Och en massa media. Men så kan man ju inte säga om man vill vinna val, tänker jag. Alltså om hela Sverige stannar upp för att se en match där riskerar att åka ur VM, då måste man väl ändå säga att man ska försöka se den. Och att man ska heja på...
Det var alltså, spinneriet var efteråt väldigt starkt från Moderater där som försökte säga, nej men han kommer se den ändå. Men bara under en annan tid eller någonting. Han kommer absolut
vara en del. Han har ju en sån, alltså man måste, partiledarnas dagar då, när det är liksom deras dag i Almedalen, så här, de ska upp jättetidigt och vara i morgon-tv, så ska de göra liksom intervju på intervju på intervju. Och sen ska de ställa sig på scen och hålla ett tal, och så ska rösten hålla hela vägen. Det är ju svårt om man inte har sovit. Och till och med Magdalena Andersson visade ju faktiskt ett förståelse när hon fick fråga om detta igår av Expressen och sa att han har ju sin jobbiga dag imorgon. Det är svårt om man är uppe till tre.
Och det känns väl som hur sossarna känner sig väldigt seger liksom,
med att hon kan kosta på sig det.
Hon är generös. För jag tolkade nämligen i hennes tal precis innan, då var det ju väldigt mycket, vi kommer heja på laget, vi kommer vara där.
Ja, alltså jag har aldrig varit med om att alla politiker investerat all in i fotbollslag. Dessutom ett fotbollslag som är quite shaky.
Jag menar, de spelar 1-1 mot Japan. Alltså okay. Det var ju otroligt.
Jättebra. Hjälp mig tolka det här då. För det här sa Magdalena Andersson igår i talet. Så det är inte bara 11 fantastiska killar som går ut på planen ikväll. Det är en hel samhällsmodell. Det är ett sätt att leva. Det är Sverige. Om man investerar så väldigt mycket, för hon hade också en lång institution, så vet så här att de har tagit del av offentligt finansierad verksamhet och
alltså, okay,
jag kan på alla sätt och vis tolka. Alltså inför den här matchen så var det den stora saken att de stora förändringarna i spelaruttagningen, alltså vilka som skulle vara
start
på plan.
11.
Exakt, så heter det på kortspråk. Tack. Och hur man skulle spela, ett helt nytt spelsystem, helt ny målvakt. Ja. Tusen sådana
han var
saker.
Jättebra.
Ja, men det hon pratar om är ju alltså en helt ny regering och en regering du aldrig har sett förut som går över den nuvarande blockregeringen.
Ja. Och som allra
vi
bäst.
Kör med Ebba, vi kör kanske med några liberaler om de kommer in också. Ja. Det är
John
ju
Jönssons
motsvarigheten
som allra bäst kan göra oavgjort mot Japan.
Och den andra,
men alltså
mot...
Japan är ju bra.
Jo,
Och den andra tolkningen, det är ju att det inte finns en samhällsmodell. För det här är ju ett svenskt landslag som inte riktigt har ett spel. Som inte har en modell för hur de ska spela. De har inte hittat den än. Och då säger hon ju egentligen att Sverige inte har en fungerande samhällsmodell. Eller kanske ingen samhällsmodell alls.
Så man behöver inte tolka själva resultatet, hur laget gör liksom prestationen.
Nej, det är en ytlig tolkning.
Ja.
Men det är ju precis lika ytligt som att det är valdagen som avgör saker. Det är ju efter valdagen det roliga börjar, tycker jag.
Ja.
Viktor Bartkron har i sina partiledarintervjuer på Expressen sen frågat om vilken partiledare som borde vara förbundskapten, och de får inte säga sig själva, vilket Åkesson verkligen vill göra. Och både Ebba Busch och Simona Månsson svarar liksom ryggmärgsreflexat Gunnar Strömme.
Istället för Ulf Kristersson alltså.
Nej, alltså frågan är ju, vilken partiledare borde vara? Och så säger Ebba Gunnar Strömmer, och så säger Viktor, han är inte partiledare än. Och då säger Ebba, Jakob Fox med, för att jag tror liksom dölja sin, för att dölja sitt misstag, så tar hon då sin egen.
Får jag fråga en fråga?
Utmanare.
Tror du att det var ett misstag?
Och sen gör Simona Månsson samma sak, och då skriker Viktor att kontrakt ut. Det var otroligt content. Jag rekommenderar det för alla.
Gunnar Strömmer?
Ja, men herregud. Det sa jag bara Busch också. Han är fortfarande inte partiledare.
Ja, förlåt. Men han är ju en sån stabil person. Jag hade liksom lätt...
Jag anar det. Det är som att det är någon slags freudianskt här. Att ni vill egentligen ha Gunnar Strömmer som statsministerkandidat. Jag noterar det.
Jakob Forssmed annars. Populär kille på Svenska Dagbladets mingel.
Han kom ju hit för ett uruppförande av regeringens officiella VM-låt. Det är ju en regering som har prioriterat det.
Nej,
det var elakt sagt. Men...
idrottsministerns inofficiella VM-låt presenteras den som, vill jag bara säga.
Gör den det?
Men de har skickat ut ett pressmeddelande.
Jaha.
Den ligger ju på regeringens hemsida. Det är ändå officiellt.
Ja.
Vi ska prata mer om politiken, om mingel i den här podden. Men det här minglet som vi ordnar, vi slutade ju ha det ett år. Och då kom ju Jakob Fox med och var så himla ledsen över det. För han var så här, det var så trevligt. Och, kan inte... och när man ordnar mingel i Almedalen så är man just lite stressad ofta, för att det är någon jättevälbetald chef som står bakom en och bara, varför kommer det inte lika viktiga personer i år som förra året? Ni har tappat det, typ så. Och vill säga, kan du lista alla viktiga som var här och skicka... Ja. Det är speciellt i deras, den där chefsvärlden. Det är väl för att de ska... Ja. I alla fall, så när Jakob Fox med då kommer så här snällt och säger, det var så trevligt, och då började vi ha minglet igen. Och därför så, bara för Jakob Fox med skull då, och därför så ville han spela sin låt hos oss. Så uppfattade jag situationen.
Och du var med och sjöng i kör.
Ja.
Mästerskap med smörkret nu är ljus. Vi har hört det sägas, vi ska kunna komma för. Våra tal för Thomas tvivel vänts i rus.
Det här hände ju sent, alltså det här upplägget bestämdes sent på natten, kvällen före, när vi sprang på varandra. Och jag vet, alltså det var känslan av gamla Almedalen när man står då tre journalister och körar bakom idrottsministern till en låt man inte heller kan texten till, för den är superkomplicerad.
Men det är hela
Sverige. Jag
försökte
hålla micken så långt från munnen som möjligt.
Jag kan berätta att ljudtekningen hade dragit ner alla våra mikrofoner.
Oh, så det är lugnt. Briljant, tack.
Genialt jobbat. Jag vill också säga att vi gjorde ju massa politiska tolkningar. Åh, är det här KD närmast Socialdemokraterna, de sa
att det finns en texthörd som är, vi möts i mitten, ja. Vad som helst.
Men det var ju roligt för att KDUs ordförande jag stod längst fram, och liksom, när vi gjorde de här tolkningarna så skrev hon rakt ut så här, nej, nu går jag på toa. Och det lät som en protest, jag vill inte höra den här skiten. Och sen så, då hade hon missat att Jakob Forssmed är i lokalen och kommer framför den här sången. Och var bara, det här, vi hade behövt ta den här informationen innan.
Hon har väl krävt hans avgång och försökt peta honom. Alltså det är ju speciellt, för det är ju också dålig stämning. Det är ju många fiender på samma plats, men man är ändå trevlig mot dem. Vi hade då för neutraliteten skulle åka på oss en moderat fransk och en solfjäder, för att liksom på något sätt ge något till alla partier.
Det är ju Vänsterpartiets dag, och det var också lite vänsterpartistfalanger hos oss. Det är också intressant att notera. Sen kom det vänsterpartisternas favorit i alla fall.
Nej,
det kunde vara 20 år.
En av socialministrarna.
En av de tre.
Socialförsäkring är ju Anna Tenje.
Ja, socialtjänst. Du är så bra, du är fantastisk. Och sen kom också Susanna Fjäll. Kastade sig så här, jag vet inte om det här är om det är genuint eller om det här är lite vänster eller aktiga som CDG kan frammana. Det är en fördel för henne. Eller om det är så här, nu blir det lite högre arg.
Men jag var
så också... jag ska bara säga så att vi inte behöver rätta det. Men Sverige har ju fyra socialministrar.
Ja, jag vet. Nej, men vi nämnde bara tre. Men vi har ju, självklart har vi fyra socialministrar. Hur ska man annars kunna ge alla partier?
Igår var det också en diskussion med någon som jag och Maggie hade som handlade om i vilken grad man kan erkänna fel och be om förlåtelse. Men alldeles nyss sa du siffran tre.
Och det tycker jag är fint.
Men då vill jag be om ursäkt, för jag vet att det är fyra.
Jag menar det. Jag vill hjälpa dig.
Så jag ber om ursäkt, men jag menar inte. För jag hade rätt egentligen.
Camilla Waltersson Grönvall, när hon fick veta att det hade varit ett sångframträdande som hon hade missat, och också att två personer hade dansat bugg, nämligen Maggie och Torbjörn. Då, och jag tror att hon kände så här, men det där är Gunnars och min grej. Vi är de enda som får dansa på scener. Så då började hon nästan spontant bara så här, jag kan också göra en låt. Jag kan också göra en låt. Typ att hon skulle hitta på en VM-låt och bara liksom, liksom framföra den där uppe. Och det hade nog också varit spännande.
Nu tycker jag så synd om Leif. Alltså Leif som mejlade och bara, vad är de politiska? Alltså Leif, du får stänga. Det kommer andra poddar efter Almedalen. Jag tror inte du ska lyssna mer på den här.
Jag har en fråga. Ja. Hur självsäkra var Socialdemokraterna?
Åh, gud. Ja.
Eller är de just
nu? De säger ju hela tiden så här, nej men vi har inte vunnit valet än. Alltså de, men det är ju på låtsas.
Mm.
Jag fick en liksom dragning av en av Gösta Brunander, alltså sossarnas valledare, om allt som Moderaterna gör fel, som var liksom, som han hade övat på. Det var liksom bullet point. Jag hade inte bett om den bara kom.
Vad gjorde de fel enligt Brunander?
Nu ska jag säga rubrikerna. Övertolkat sitt mandat. Ulf Kristersson har inte förändrat bilden av sig själv under mandatperioden. Och jag minns inte den tredje. Sen försvann han iväg i ett hörn med Elisabeth Svantesson och gick inte att prata med längre. Alltså de pratade bara med varandra. Men alltså, det var,
ja, liksom... nej, om man gick förbi så tjursade hon iväg.
Ja.
Typ, nu är det blonda kalufsersklubb här. Två kaviarkalles som ska sitta och med varandra om något.
Om man talar som fotbollsepik och vändningar och sådana saker, känn in bara Socialdemokraterna på valnatten när de förlorar efter den här sommaren. Det är ett slaget gäng, ja. Alltså.
Som när vi gjorde ju ett reportage från valnatten sist. Och då var de ju ute på dansgolvet och firade. Och sen vände det.
Jag menar det. Men då var ju vändningen bara under natten. Nu har de ju liksom bara en sån uppladdning av att det är avgjort. Valrörelsen är inställd. Allt är så att säga. Alltså det här, jag menar. Ta till exempel en sån sak som svängningen om migrationen. Att opinionen ska ha svängt. Jag har fortfarande inte sett någon data som tyder på det. Men när man hör partierna som idag är i opposition, dock inte sossarna så mycket. Alltså Magdalena Andersson sa ju att migrationspolitiken ska vara stram. Men här kan man ju prata om att övertolka mandat. Alltså på dem har det ju låtit, om man lyssnar på Heldén eller Tandre Inqvist, så har det ju typ låtit hittills som att det är 2009 eller 2012 i hela det politikområdet. Jag kan ha fel, för det kan ju komma data som tyder på att svenska folket har blivit mer öppna för en generösare invandring. Men egentligen så finns det ingenting som säger det.
Jag hade ett intressant samtal med en asyljurist och sa så här, men känner du dig inte glad nu när opinionen svänger? Nu svänger det ju. Och för Jimmie Åkesson har ju också sagt så här, det blir inga fler stora migrationsreformer, det är inte det vi ska syssla med nästa mandatperiod. Mm. Och hon blev så fruktansvärt arg med mig. Jag fick liksom med en jävla utskällning faktiskt sent på kvällen som var uppfriskande för mig. Där hon var så här, men herregud, har du koll på vad de har tagit för lagstiftning i EU-parlamentet de senaste veckorna? Mm. Hur fan kan du stå och säga att det svänger? Du pratar om vad Jimmie Åkesson har sagt på en scen medan alltså. Och jag har tyvärr inte koll på det, för att jag har sysslat med yta.
Det här är någonstans, de här utskällningarna man får, jag har ju fått en om klimatpolitik, liksom att så här, typ, tråkigt att du är så jävla grund. För du har någonting, du skulle kunna liksom säga någonting vettigt, men du har ju inte läst en enda rapport, liksom, det här känslan.
Och
det,
har
det
är en, du läst någon rapport?
Inte den. Nej. Rapporten, nej. Men så här, det är ju en annan känsla av de grupperna som kan massa saker och är arga än den här liksom lite surare klagigheten från det styrande gänget. Det får man säga känsla. För jag säger en annan datapunkt också. Vi pratar ibland om statsvetarkullen bredvid Almedalstalen där liksom Hinnfors och Bjäreld och Heo och gänget brukar stå och kolla.
Vem sa du? Heo?
Henrik Ekengren och Oskarsson.
Okej, jag var inte bekant med. Ja, jag tänkte
lansera det. I'm trying to make Heo happen.
Yeah.
Gumman.
Alltså jag vet vem han är. Ja. Nya Sören Holmberg som jag kallar honom.
Henrik Thorhammar, en trevlig kille. Han försökt lansera denna förkortning i ett decennium åtminstone.
Men det var Stickan, en annan S-märkt statsvetare. Han kom med en kommentar, för jag bara såhär, oj vad många liksom, de här socialdemokratiska, ofta kvinnor, ofta lite rådbegäriga. Jag vågar inte säga något modaktigt. Och Stickan sa såhär, jag kan inte säga det här modemässiga, för jag sa såhär, är det rådbegär kvinnor det här? Men kvinnor som har socialdemokratiska kopplingar men jobbar inom andra organisationer eller näringslivet, hur de alla hade flockats och ställt sig där. Och han nu vill de ju att de ska kunna synas från scenen. Då kändes det, är det nu liksom statssekreterar söker kullen?
Ja,
för de fattar liksom att nu börjar det bli intressant här. Man kanske ska ändå vara här lite och klappa och applådera. Mm.
Haft olika sådana samtal med sossar under veckan. Vilka poster, liksom, vilka tjänstemannaposter man vill ha i den kommande regeringen. Och vill man gå från sitt välbetalda näringslivsjobb tillbaka till partiet?
Ja, men nu börjar vi prata riktiga frågor. För här, då vill jag hålla fast vid det. Övertolka sitt mandat. Alltså, vad i helvete är det den här oppositionen som ser ut att bli ny regering vinner det här på? Alltså någonting som folk vill att de ska göra. Jag kan fortfarande inte lista en sak. Ett politiskt förslag, en politisk förändring som man så att säga vill se. Vinner de inte bara på att Ulf Kristerssons gäng är lite som svenska fotbollslandslaget, har inte riktigt ett fungerande spel?
Nej, men återigen.
1-1 mot Japan.
Ja, men
1-1 på krimfrågan, 1-1 på välfärdsfrågan. Det här är fantastiska saker. Du måste grade on a
Varför
scale.
Varför pratar du som Emma Fastesson Lindgren för detta studentordföranden plötsligt?
Kanske jag har känt mig inspirerad någonstans.
Eller är det så att de bara vinner på Birgitta Ed?
Alltså,
kan vi prata om Birgitta igen?
Ja, och jag vill bara säga att alltså samtalsämnet liksom den här veckan, det generella samtalsämnet, var man än har kommit i, varför går det så dåligt för tider och för Moderaterna i opinionen. Och framförallt kanske Moderaterna. Och igår fick jag sent i en toakö höra från en mycket kunnig och insatt moderat, kan det inte ha att göra med att Ulfs barn har flyttat hemifrån? Att han är liksom så ledsen över det. Att det har varit så jobbigt för honom. Det var en teori som jag inte hade hört för. Men som alltså, jag tyckte det var intressant.
Men skulle den förklara typ att, så att han har liksom låtit liksom sin fru få göra grejer? Typ att,
nej, mer att han är liksom, att han bara är lite olycklig och därför liksom inte når fram med sin briljans till människor. Så tolkade jag detta.
Briljansen som döljs, landsfadern som döljs bakom en blå hinna utav liksom barnen har lämnat depression.
Tobin och jag hamnade ju också ett väldigt intressant samtal med föredettingar.
Alltså Reinfeldt-tjänstemän-människor.
Ja, som var...
Förlåt, de landsförrädarna som har förstört Sverige, citat Jimmy också. Han gjorde faktiskt en så här, och kom ihåg vad Reinfeldt förstörde Sverige.
Ja,
och det var
det
lite
citat.
Mysigt, lite old school.
Old school. Det var mycket old school. Det har varit mycket old school den här veckan. Ja. Nej, men det var så kul att lyssna på dem, för att de var så här... Alltså det är ju inte ovanligt med folk som... På, liksom säga att det var bättre på min tid. Mm. Det finns ju ganska många sådana i politikvärlden. Men de var så... De bara, alltså på vår tid, när vi var i Almedalen, vi fick sitta i en källare och svara på mejl. Roberta Alenius, alltså den Reinfeldts presschef som senare blev hans babymamma. Eller sambo också. De bara, Roberta, hon sa så här, ser jag dig på ett lobbyistmingel, då dödar jag dig. Vilket liksom säkert stämmer, för det var ju den tonen de hade ibland. Och att de är så upprörda nu över att det liksom... Framförallt var de ju upprörda över att Ulf har köpt en herrgård ihop med en lobbyist.
Mm. Det är ju också något med herrgård som liksom inte ännu har nämnts i detta. Men jag menar, de vann ju en valrörelse på en herrgård. Och nu håller Moderaterna kanske på att förlora en valrörelse. Eventuellt på
alltså
en herrgård.
Alltså 2006 och Göran Persson.
Ja.
Ja.
Alltså det var ju... Då, den gången hade ju Moderaterna och Alliansen så att säga ett positivt program som de ville gå till val på. Men de hade ju en negativ kampanj. Och den körde de ju varje sekund, varje dag, sista tre månaderna. Och den handlade ju om, vad är det här för en statsminister som är så trött och bryr sig så mycket om ett hus i Sörmland och att han ska ha ett annat liv där sen någon gång. Det är ju exakt vad Follökna stiftelsen också
är. Och att
är.
De var så här, kunde de inte bara vänta? De har väl tid att köpa herrgård sen? Vinn valet först.
Men de måste väl liksom koppla ihop det, för då var ju ändå det kopplat till frågan om att så här, Socialdemokraterna orkar inte lösa arbetslösheten. De ser till att folk blir sjukpensionerade istället. Man har liksom, vi har gjort det, och då är tröttheten hos Göran Persson och han bara tänker på något annat. De har inte fokus på bollen, vi kommer med en ung här. För att om du ska försöka sätta Kristersson korruptionsnarrativet, vad är liksom story? Och jag undrar om storyn är jag vet nu jag
hängt... Alltså storyn är ju i grunden friskolekapitalismen. Alltså hörde du, vad var den starkaste applåden på Magdalena Anderssons tal? Friskolor.
Det här ovetenskap, tack.
Det är total ovetenskap, men jag har ju mina öron. Ja. Gå på mina sinnen, ta era sinnen på allvar.
Och vad är din analys av det alltså? Att...
Ja, men så här, den här frågan har man... Det här är ju verkligen, tycker jag, en spännande fråga för, som har vänt under så lång tid. Ni kommer ihåg när det började vända i de borgerliga ungdomsförbunden, stor svängning, och så liksom vinner den i styrka och styrka och styrka. Och välfärdsentreprenörerna eller lobbyisterna eller kapitalisterna eller vad ni vill kalla dem, de som har kreativa och nya idéer om hur välfärden ska fungera, blir allt mer desperata. Alltså igår gick de och delade ut kepsar, rädda friskolorna på, och jag såg bara att det var olika sossar som hade tagit dem av ironiska skäl för att sen lägga dem i papperskorgarna.
Nej, de gick ju runt med de sossarna. Ja, jag såg så många sossar som hade den där kepsen.
Men så svårt var det att bli av med de där kepsarna till någon som faktiskt vill ha dem och tror på budskapet. Och då tänker jag, det är väl en koppling. Alltså det är inte att vara i, att vara i vinnarlaget är inte att vara med friskolevärlden.
Nej. Och jag hade en precis, och det är väl kanske, eller nej, det är nog en annan tanke. Det, och det kan vara att jag var på statsvetarseminarium igår som jag kanske inte var lite sen till och fick springa in så där härligt svettig. Men sen sa hon så,
Ulf Bjereld ringde mig och frågade var du var. Och då passade han också på att säga att jag kunde påminna dig om att du också ska lämna in din kandidatuppsats till honom. Som du inte har gjort.
2006 called Ulf Bjereld. Och du vet nu vad den här personen är. Han är inte en sån som lämnar in saker. Utan det blev ingen riktig kandidatuppsats där. Tack Ulf.
Var han din lärare?
Ja, han var min handledare. Precis, jag kommer inte ens ihåg vad frågeställningen var där riktigt. Men det vi pratade om där, för då var det med Irene Wennemo, och sen så var det med Arenas Pelling, nej vad heter hon?
Lisa Pelling.
Lisa Pelling, precis.
Och Wennemo, hon behöver ju ingen titel längre, för henne pratar vi så mycket om.
Jajamensan. Och då var det så här diskussionen, men då var det liksom statsbyråkratin och liksom förhållande till vallöften. Och då kom jag in på det här som jag liksom inte riktigt hittade perfekta ordet för det, för att som vi är inne på, Axel Oxenstiernas gamla liksom länsindelning, känslan hos tjänstemännen, byråkratin, att vad håller ni på, ni driver på oss för hårt, det liksom, och Irene Wennemo var ju väldigt mycket så här, du kan inte få bra lagstiftning när du gör det här så snabbt, du kan inte få ut ett bra elstöd liksom, det går inte liksom, jag sitter ju och satt och tänkte på att det här kommer inte funka och så liksom, hon var väldigt inside därifrån, och då försöker jag förklara den här andra delen utav, ja, men om man inte får snabb förändring, att folkets känsla att demokratin inte levererar, det är också liksom en stark problematik, att så här, man kan inte bara vänta och vänta. Men
du drog Henrik Winge argumenten här så att säga.
Det här är Tor Hammars käpphäst. Ja, men har han ju dragit, det här är din största käpphäst skulle jag säga, förutom att EU-parlamentet borde läggas ner.
Ja, och men då vill jag också vara öppen för den andra sidan, är ju det här som man hör liksom, nej men så här, korruptionsgrejen, att så här, den andra sidan, vi måste ha de här segheten och institutionerna. Titta bara på Donald Trump, att när du försöker göra saker and break things, det är liksom då, det slutar alltid i korruption. Det slutar i att du river ett Vita huset.
Det är det som är din större Birgitta Ed-berättelse.
Ja, men det är det jag undrade, för liksom Vänsterpartiet, kommer jag ihåg, var besatta utav tanken på hur kunde Moderaterna, eller Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, planera in pressträffar när det kommit nya avslöjanden om förlökt och forlökt, ja, den där stiftelsen. För liksom, och att de kopplade ihop liksom deras så här idéer om att vi måste liksom trimma statsapparaten. Aha, det enda skälet ni vill trimma statsapparaten är för att ni ska kunna komma undan med mer korruption. Det är liksom, det är myndighet Sverige som ser till att ni liksom inte gör onda, hemska saker, och nu vill ni ta bort de enda spärrarna. Jag vet inte om alla tror på detta eller tänker så, eller om någon utanför statsvetar Sverige skulle liksom tänka, liksom köpa den tanken. Men någonstans de här besvikna, kunniga människorna, experterna, expertråden, klimatpolitiska rådet, finanspolitiska lagrådet.
Gamla liksom Reinfeldt eller Schenström, Schlingman, Alenius, gänget. De menade ju också att det sjuka är att man inte har använt Birgitta Ed positivt. Alltså att partiet inte har gjort det. Antingen så får
de
ni,
som du träffade igår. Eller?
Ja, antingen så får ni sätta henne i en frysbox i en källare och där hon aldrig ska synas. Och så får hon vara präst och ha sitt liv som prästentreprenör hur mycket hon vill. Eller så får ni ju använda henne. Hon kan kanske dra kvinnliga väljare över blockgräns. Ett socialt samvete. Alltså, det är ju vad
men de har ju redan Camilla Waltersson Grönvall. Hon drar ju de där socialdemokratiska homosexuella. Hon liksom, hon lockar på den sidan.
Jag är med dig, men jag tror inte att Camilla Waltersson Grönvall riktigt har klivit ur ytan och gjort sig känd för hela svenska folket.
Etsas Josef och Jenny Nyman, våra reportrar här på Svenska Dagbladet, de gjorde ju en artikel som publicerades igår om läget i Moderaterna och vad som sägs av folk när de får vara anonyma och också vissa som inte var anonyma. Den var väldigt intressant, tyckte jag. Den råkade publiceras precis samtidigt som Moderaternas mingel, vilket Moderaterna blev lite besvikna över, för att alla stod tydligen och läste den texten på minglet. Men det var,
den var
inte
peppig då, eller?
Den var inte peppig. Det var inte planerat. Det var bara av intern politiska förhandlingar med sporten och annat. Vi har ingen sportredaktion, men vi förhandlar med de andra redaktionerna om vem som får bästa publiceringstiden. Så det är mitt jobb. I alla fall så finns det en intervjudel här med Gunnar Strömmer som jag tycker är underhållande. Så därför kommer jag nu läsa upp den. Hur ofta får du frågor om Birgitta Ed när du är ute och kampanjar? Väldigt lite. Talar du sanning nu? Jag talar verkligen sanning. En moderat sa till mig: den som säger att ni inte får fråga om Birgitta Ed när ni knackar dörr, den ljuger. Det är klart att man kan mötas av de frågorna om man har knackat väldigt många dörrar den här våren, svarar Gunnar Strömmedal.
Då låter det som att någon inte har varit ute och gjort sin del i den där moderatappen de har.
Jag diskuterade också med någon under veckan som sa att inte Ulf Kristersson bara har skilt sig är ett tecken på att han inte vill vinna valet.
Han ska ljuga om fotboll, han ska skilja sig från sin fru.
Hans barn ska inte få flytta hemifrån.
Nej, precis, bara
vara. Och han ska inte köpa ett hus.
Är det någon som vill bli moderatledare? Ett toppenjobb som kanske snart kan vara ledigt.
Ja. Men en sak som jag faktiskt också diskuterade med en moderat igår, som jag har tänkt lite på. Alltså ni vet den här Edvin Törnblom-historien. Mm. Jag tycker ändå när man tänker på så här efterhand.
Alltså ni menar han Dagens Nyheters stjärnskott som skulle intervjua partiledare, men
ja,
inte fick det.
Och så tackade ju flera partiledare, bland annat Ulf Kristersson, nej. Mm-hmm. Och vissa sa säkert tidsskäl, men den stora diskussionen var ju att han hade kommit, alltså att han i tidigare sammanhang hade stöttat Magdalena Andersson och varit vänster och varit väldigt kritisk mot Ebba Busch i sin podd och sådär.
Ja.
Och jag tror att liksom när det där hände så var jag så upptagen med skadeglädje för att det gick dåligt för Dagens Nyheter att jag hade svårt att liksom se den större bilden. Men nu när man tänker efter så känner jag bara så här, men varför tog inte Ulf Kristersson bara den där intervjun? Varför ska de sitta och vara snipiga? Jag bara, nej, han har en gång sagt att Magda är bättre. Alltså, det där skulle ju vara ett sammanhang som Ulf Kristersson skulle vara jättebra i. Sätt dig där med Edvin Törnblom. Skärma honom. Skärma DNs mittenväljare. Det är väl kvinnor som läser DN. Jag har ingen aning om deras siffror. Men alltså, liksom,
en tjejtidning. Ja, men... Veckorevyn.
Nej, men alltså, Max Hjelm. Jag bara tänker, det är liksom ett så... Det är så surt liksom. Det är så surmagat. Och att jag tror att hur mycket vinner man på att vara sur och säga så här, nej, det här tänker inte jag göra för ni är vänster, i relation till hur mycket hade man vunnit om man hade gått in där och sagt så här:
jag vet,
du säger att du gillar Magdalena Andersson, har du träffat mig? Jag är Sveriges charmigaste partiledare och jag vill göra Sverige så himla bra för dig.
Det finns ju jag tänker, det finns ju också att man måste ha något med sig då. Och frågan är om de
sakpolitiskt menar du?
Ja.
Skattesänkningar, Edvin. Skattesänkning, Edvin.
Nej, men du måste då kommer ju Edvin säga, men du Ulf, klimatet. Utsläppen ökar. Jo, det tror jag faktiskt han hade gjort. Det hade någon.
Och då kommer Ulf säga, vet du, när jag är i Bryssel, då får jag så mycket beröm för vår klimatpolitik. Och Jessica Rosenkrantz, hon är Europas bästa. Alltså han hade,
ja, men jag tror
han
att,
hade haft svar på
jag det. Jag tror att det gick snett tidigare under mandatperioden för den delen av Moderaterna som ville ha möjlighet att dra de här väljarna som de nu inte ser ut att kunna dra. Det kan ju ändra sig. Det är flera veckor kvar till valdagen. Vi är nere på 78 dagar eller något sånt där, va?
Jag har länge räkningen. Jag har sett att DN har en räknesnurra på sin sajt.
För alla tjejer som vill...
veta när valet...
Eller vadå? Okej, i vilket fall. Ni kommer ihåg den här gröna våren i Moderaterna 2023. Ja. När de kom med sin valanalys och konstaterade att 2022 hade vi vunnit. Men vi backade ju som parti och det vore nog bra om vi höll liv i att vi tror på framtidsoptimism, ny teknik och liksom klimatförändring, klimatomställning. Mm. Den försvann ju.
Mm. Gräv ner centralbron.
Hur försvann den? Det är där någonstans tror jag att du har ett bra strå att dra i när du ska börja fundera över Moderaternas position i det här valet.
Ja, alltså gröna sköna Ulf.
Men just det.
Ja, det var ju lite testballonger där som jag minns det togs de ju inte emot så bra i partiet. Alltså liksom det här liksom tiden när man samarbetade med Helldén i Stockholm och så, som jag liksom upprört väldigt mycket internt. Alltså
nej, utan liksom, då vann alltså, ju de
bilismen. Exakt. Det finns ju starka stråk av liksom män som kör bil i Moderaterna och att det är viktigt att värna det.
Ja, och det är ju historiskt. Alltså, gå tillbaka och titta på valaffischer som Moderaterna haft så, alltså på 50-talet och så, när bilen är ny och cool. Då, redan där är ju de ett bilismparti.
Ja, och så är man liksom stressad över att SD också är ett män som kör bilparti och hur mycket kan man tappa till SD? Och risken är ju att man gör det om man...
Jag säger inte att hon är en kärnväljare, men jag hamnade bredvid Katarina Janouch på Heldéns tal.
Mm. Och det var... Hon är väl lite till höger om Moderaterna, skulle man
vem
kunna
vet?
Säga.
Det var, hon var respektfull, hon sa så här, du måste få jobba, jag förstår det. Men hon blev så provocerad av allting Heldén sa och allting liksom, som hon hörde, så att hon kunde liksom inte hålla tillbaka det här. Och det var grundat mycket i att liksom, hon uppfattade honom som en sorts liksom storstads överklassnobb, och mycket av argumentationen var hans dyra kläder. Så här, min kompis är stylist, hon kan intyga, det är dyra kläder, det där är liksom en elitposition han har. Och jag kunde inte gå liksom in, jag hade inga kvitton från liksom vad den där högt skurna liksom, byxan kostar eller någonting. Men det är ju ändå precis känslan utav liksom, jag vet, men elitklimat, klimataktivisterna som på något sätt ska bestämma över vanligt folk. Mm. Den finns ju ändå, i alla fall i vissa grupper.
Mm.
Eller så är det så att, nej, det kanske bara finns hos den yttersta delen, och det övertolkade Moderaterna.
Nu tar det plötsligt slut. Har vi alla sagt allting vi vill säga?
Ja.
Är Almedalen därmed helt över?
Idag ska ju Ulf Kristersson hålla tal och sen Nooshi Dadgostar ikväll. Men vi kommer inte göra fler poddar, nej.
Vi tackar för den här tiden. Vi är tillbaks
nästa år
igen. Åh, det kom ett barn, en 16-åring, som sa såhär, ni kommer väl nästa år? Jag bara, jag vet inte. Bara, jo, ni måste, podden måste få finnas, ni måste vara här på Almedalen. Och då kände jag, I'll do it for you, 16-year-old.
Jag vill säga en sak. Ja. Det är ju sommarlov nu. Alltså vi kommer ju ha lite semester. Det är en annan fråga jag ställt till folk i liksom lite så stressat här i Visby. När drar ni igång igen? Typ för att man inte ska med. För Ebba Busch ska ju bara typ 2 veckor semester. Men jag träffade Henrik Winge, Sverigedemokrat toppen igår. Han var så här: ingen vill tänka på politik i juli. Nu enas vi om att vi behöver vara lite lediga.
Var inte en from förhoppning bara?
Jag tror att vi liksom, jag upplever ändå att jag den här veckan har gjort en pakt med väldigt många olika politiker om att vi ska få ha lite semester. Mm. Men jag vill i alla fall säga att nästa vecka kommer ju vår Ulf Kristersson-podd. För den som känner att vi inte har pratat så mycket om Ulf Kristersson den här veckan och behöver 4 timmar om Ulf Kristersson, hans liv, hans böcker han har skrivit, hans olika utspel, eller vad han gjorde när han var socialborgarråd i Stockholm, förutom den där lägenheten. Han gjorde ju också ganska mycket politik, det pratar vi om. Vi pratar om hans kompis Henrik Landerholm, hans kompis Gunnar Strömmer, hans fru Birgitta Ed. Den kommer i alla fall nästa vecka. Den tycker jag att man ska lyssna på. Man ska lyssna på vår gamla om Magda, och man ska lyssna på vår gamla om Jimmy. Och vi har ju den här prenumerationserbjudandet, som jag ska säga. Läs gratis fram till valet.
svd.se/provapolitiken.
Och sen kommer ju inte vi ha någon semester, för det kommer ju vara poddar hela tiden, och vi är alldeles strax tillbaka igen.
Ja, så är det.
För det är trots allt valår.
Så är det.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.